Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Underbart att se er idag. Wow, vilket gensvar. Jag blev alldeles överväldigad. Jag sa det är härligt att se dig idag. Ja, tack. Ja, precis. I agree. Jag hoppas att du har kommit hit med en förväntan på Gud idag. En hel rad här som jag aldrig har sett innan, tror jag. Från Gamleby. Jag vet vem jag pastor är. Han lärde mig om omvändelse. Ja, den har ni hört innan. Vi ska inte tala om omvändelse idag, utan vi ska tala om någonting som händer när väckelse bryter ut. För det håller det på att göra här i Valdemarsvik. Det håller det på att göra i Gamleby. Det håller det på att göra i Åtvidaberg. Det håller det på att göra på flera platser i vårt land. Och du och jag, vi ska vara en del av det som Gud gör. Yes! Och då handlar det om att bygga församlingen. Och varför ska vi göra det? Jo, därför att när du och jag får väckelsen på våra liv, för väckelsen och uppfyllelsen av anden, elden på ditt liv ska syfta i ett själavinnande. Du ska vinna själar för evigheten, för Guds rike. Okej? Okay? Så det här med att vi lägger händerna på folk och ber om elden över ditt liv och så vidare, det har ett syfte. Det är inte bara att vi ska ligga här och gosa oss på golvet liksom. Utan vi ska vinna själar. Och när de själarna kommer in i Guds rike, in i församlingen, vad händer då? Det uppstår en röra om vi inte har saker och ting lagt på plats när det är dags. Alltså, hur bygger vi församlingen? Hur förbereder vi för att ta emot nyfrälsta människor? Jag var inne på igår att vi kan ju inte låta nyfödda bebisar dö. Det gör vi ju inte i det här landet. Vi tar död på dem innan de kommer ut. Och jag var också inne på, var är den röst som Guds församling skulle utgöra i samhället? Det saknas någonting här. Och det är att du och jag är i funktion. Så länge vi inte är i funktion så blir vi ingen röst i samhället. Utan då tar vi död på bebisarna innan de kommer ut. Ja, det här börjar ju inte bra, tänker du. Det börjar väldigt bra. För det vi ska in i här nu, förstår du, det är nådegåvor. Och det är inte säkert att du har hört det på detta sättet innan. Grattis, du har kommit rätt. Du ska få höra det i detalj. För du vet, det finns en, jag ska inte säga att det är en sjukdom, och jag vill inte skälla på någon predikant på något sätt, egentligen, men ändå lite. Jag går in under den kategorin själv. Men jag är inte speciellt svag för det där. Därför att jag har insett att det är inte mig det handlar om. Och du vet, det du ska göra nu är att du ska inte fästa din blick på predikanten. Utan du ska fästa din blick på Jesus. Va? Så får du tag på det jag talar om här i eftermiddag. Och jag hoppas att du har din bibel med dig. Och har du det så ska vi slå upp Efesiebrevet 4. Och vi läser från vers 11. Och det här är ju väldigt välkänd passus. Och det här jag brukar skälla lite grann på de här som är tjänstegåvor. För att de läser det här stället och på något sätt så framhåller man sig där. Och man läser inte det som står sen. Man läser inte det som tjänstegåvan skulle göra. Och vem som sen kommer in i bilden. För det står ju så här. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga. Vad står det? Det står att de skulle utrusta de heliga. Vilka är de heliga? Det är församlingen. Och då brukar jag säga, för jag skäms för de tjänstegåvorna som inte utrustar församlingen. De ska utrusta det heliga till att utföra sin tjänst. Att göra vad då? Att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och sen så ska vi gå vidare här och vi ska slå upp. Undrar du varför jag har mobiltelefonen där? Så är det för att jag måste veta vad klockan är ungefär. Så, vet du det? Vi går till första Korintierbrevet 12. Och vi läser från vers 4. Första Korintierbrevet 12:4. Det finns olika slags nådegåvor men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är densamma, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet och den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Och vi har väl ungefär 9 nådegåvor där, va? Visst är det väl så? Tanken med Guds församling var att var och en skulle kunna flöda i en nådegåva. Då ser jag direkt liksom blicken börjar gå mot sin och så tänker du, ja, men vänta, det är bara 9 nådegåvor. Hur ska det gå till om det är 10 000 medlemmar i en församling? Fy vad enformigt det kommer att bli. Nej. Helt fel tanke. Grejen är den att vi är olika allihopa. Om jag har en profetisk gåva på mitt liv och du också har en profetisk gåva på ditt liv så kommer det ut på olika sätt därför att vi är olika personligheter. Det kommer aldrig att bli enformigt. Och vad ska det här syfta till? Vad ska det syfta till? Att vi har, ja, att vi bygger upp församlingen. Så när det kommer in människor och ser hur församlingen fungerar, då kommer de, nummer ett, att känna sig fullständigt utanför. På å ena sidan. Därför att de undrar ju vad, alltså, de tänker, det här är ju inte den bild jag har utav de här som ju är religiösa. För de tänker oftast att det där religiösa skräpet vill jag inte ha med att göra. Och varför tänker de så? Jo, därför att man har i årtionde efter årtionde klistrat en fasad. Och en religion på sitt liv. Och man har egentligen inte brytt sig om vad Gud säger. Det är fler som vill predika här idag, hörs det som. Njam, 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 njam. Halleluja. Så deras bild med hur det ska fungera i en församling, den är helt fel. Och det är din också, ska jag tala om för dig. Ja, din bild är helt fel av hur Guds församling skulle fungera. För det var meningen att vi skulle flöda i nådegåvor till varandra. Uppmuntra varandra. Du har en kallelse på ditt liv, min syster. Alltså uppmuntra. Sätta andra fria som finns i vår närhet. Hur då? Ja, inte genom att jaga demoner i människors liv. Utan genom att du lever i smörjelsen. Så att om det finns demoner, då manifesterar de sig. Vi behöver inte jaga demoner. Det gjorde inte Jesus, förstår du. Han jagade inte demoner och letade i varenda buske liksom. Gick runt och sa, åh, kolla han, och det, han har demoner. Den och det. Nej, nej, nej. Jesus höll inte på så. Behövs inte. För lever vi och vandrar vi i smörjelsen, så kommer de att manifestera sig. Då sätter vi människor fria. Och nu är jag nästan på väg in i kvällens predikan. Jag ska inte in där. Så har du tänkt att du ska åka hem efter det här mötet, så vill jag uppmana dig, gör inte det. Boka hotellrum och stanna tills imorgon. Halleluja! Och ibland kan det ju ha varit så här. Att du har haft eller fungerat i en nådegåva. Men du känner liksom att du har tappat det. Ja, alltså, grejen är ju den att du har egentligen inte tappat nådegåvan. För Gud ångrar inte sina gåvor. Han gör inte det, så du. Utan grejen är att du, det är du som har hamnat lite fel. Du är inte i funktion. Alltså behöver du komma in i funktion så att nådegåvan kan bli till nytta för andra. Eller hur? Och vad är det Paulus säger till Timoteus? Uppliva nådegåvan som du fick genom handpåläggning. Så tänker du kanske, ja, men jag vet inte alls vad jag har för nådegåva. Jag skulle ju önska att jag liksom kunde få vara med och i förbön för människor och så vidare. Och ofta så är det ju så här att Gud lägger ner en längtan i ditt liv. Han tvingar inte dig. Han lägger ner en längtan i ditt liv och för dig in varsamt. In på den plats där du får en möjlighet kanske att bli förebedjare. Om det nu är det du längtar efter och så vidare och så vidare. Tror du på att var och en av oss kan flöda i nådegåva? Är det någon som tror något annat? Om du tror något annat, så går vi till första Petrus brev. Fyra. Första Petrus kapitel 4. Vers 10. Det står så här. Tjäna varandra var och en. Det står inte ni som har fått. Hallå? Utan det står var och en. Med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Alltså, ordet här eliminerar dina tvivel om att du skulle kunna flöda i en nådegåva. Och du kanske inte kan identifiera på ditt eget liv vad det är för nådegåva och så vidare. Och det kanske är så, för det är nämligen så att utöver de 9 nådegåvorna så finns det 26 andra gåvor som man också kan flöda i. De är inte mindre viktiga. Utan alla. Och vi ska inte försumma nådegåvan som det står i Timoteus 4:14. Försumma inte nådegåvan. Utan använd den. Vad kan det innebära när jag säger försumma? Jo, tveka på att använda den. Och tänka, ah, men nej, det är nog inte rätt att jag säger det där till den. Tänk om jag har fel. Tänk om allt blir fel. Ja, men tänk om du har rätt och tänk om allt blir rätt. Och vad spelar det för roll när vi gör bort oss? Vi är ju i en familj. Det har ju ingen betydelse. Halleluja. Tack. Ja, jag är så glad. Mm. Vad har du för nådegåva på ditt liv? Och vi har olika, enligt Romarbrevet 12 så har vi olika nådegåvor efter den nåd som vi har fått. Eller hur? Och vi kan, jag har faktiskt kretat ner i första hand nådegåvorna, specificerat dem så att säga. Sen har jag också specificerat de andra gåvorna som finns. Så jag kommer att göra så här. Att jag kommer att läsa upp de här. Och någonstans här i dessa gåvorna, antingen nådegåvorna eller de andra gåvorna, så kommer du hitta dig själv, misstänker jag. Det här är väldigt enkelt. Vi gör alltid det så svårt. Men det är väldigt enkelt. För Gud har redan lagt det på ditt liv. Du har fått det efter den nåd som du har fått från himlen. Och sen kan vi naturligtvis också läsa i första Korintierbrevet kapitel 14. Att den nådegåva som vi sträcker oss allra mest efter, det är den profetiska gåvan så att säga. Och jag har aldrig mött, vad ska man säga, människor som har, eller rättare sagt, jag möter fler människor som vill ha profetiska gåvan än någon annan gåva. Och det är ju bra. Men det ska också sägas att du blir inte profet. Lyssna nu. Du blir inte profet för att du har en profetisk nådegåva. Det är ganska stor skillnad på det. Men du kan tala in i andra människors liv. Du får profetiska budskap som du kan leverera. Uppmuntrande budskap som bygger upp Kristi kropp. Lyssna på vad jag säger. Det bygger upp Kristi kropp. Och det innebär att om du nu liksom är en sån här person som håller dig på din flank, så är det slut med det. Då kan du inte hålla dig på din flank liksom och stå emot lite. För då hamnar du utanför allt detta. Och jag vill inte att du ska hamna utanför detta. Utan du ska hamna mitt i det. Där du också kan flöda med en nådegåva till dina syskon. Halleluja. Den första vishet. Människor har ju en fantastisk förmåga att kladda till det. Eller hur? Det var bara den raden som nickade. Ni andra, ni kladdar nog inte till det. Jag stannar här då. Men det är ju så. Vi är bristfälliga människor. Vi gör fel. Vi hamnar fel. Vi går lite fel. Vi säger fel. Och vi tänker fel. Och ibland så har vi liksom målat in oss själva i en hörna. Och vet du vad som behövs då? Vishet. Då behöver jag ett syskon med vishet. Som kan komma liksom och dra mig ur den där hörnan. Tala vishetens ord över mitt liv. Jag har gift mig rätt igen. Så det är fantastiskt. Ingen som fattade det. Jag är gift med en kvinna som har mycket vishet. Mycket vishet. Och jag har inte alls vishet på det sättet. Och jag är bara jättetacksam att jag är gift med att hon har vishet och att jag är gift med henne. Fantastiskt, eller? Ord av kunskap. Alltså någonting som vi brukar kalla för kunskapens ord. Dock icke att blanda ihop med profetiska budskap, va? Men ord som kan avslöja saker i ditt liv som du behöver hjälp med. En situation som du har hamnat i. Vi behöver alla hjälp ibland. Inte ens jag är perfekt. Jag skulle nog vilja säga att jag är en av de minst perfekta människorna här inne. Varför säger jag så? Ja, men jag vet mina brister och fel. Därför behöver jag syskon. Och du kanske har längtan efter att få kunna tala in i människors liv på det sättet och avslöja saker, avslöja situationer. En del de får tro. Och det är inte bara den här vanliga tron som vi talar om att vi har som så att säga troende, utan det är en tro som verkar på större områden. Tro för ekonomi till exempel. Tro för att bygga stora byggnader som församlingen behöver växa i. Och jag skulle vilja säga så här, att de som har den gåvan är ofta de som står som projektledare för ett stort bygge i Guds rike. De kanske står i spetsen för det och så vidare. En del de får gåvan att bota sjuka. Ja, men skulle vi inte alla göra det? Jo, enligt Markus 16 så ska den troende lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Men jag tror att det handlar om, i det här fallet, som en nådegåva. Ut på gator och torg. Be för icke-troende. Stå där i den formen av blåst som det blir kring det. Och be. Och jag vet att det sitter någon här som har den gåvan. Kraftgärningar. Tecken och under. Och det här är egentligen, alltså om vi, nu när vi spesar upp det så här, så är det, Så låter det så stort när man säger kraftgärningar, tecken under. Vad är det för någonting? Har vi någonsin varit i närheten av det? Det är min fråga. Har vi någonsin rört vid det? Och som vi talade om igår, var tog det vägen? Elden som brann i början på 1900-talet i pingströrelsen, var tog den vägen? Elden som brann genom trosrörelsen som startade i början på 80-talet och fram. Var tog det vägen? Var tog gåvorna vägen? Var tog ordet vägen som vi skulle vandra efter? Somt föll vid vägen. Somt föll på stenig grund. Där har du det. Vi upptogs utav vardagens sysslor. Vår tid gick åt enbart till det. Och så profetians gåva. Hur många här inne längtar efter att kunna profetera in i andra människors liv? Precis. Och så kommer vi till den jobbigaste gåvan av dem alla. Och anledningen till att jag kan säga det är att jag har den själv. Jag har inte ens bett om den. Och det är skiljande mellan andra. Och ibland gråter jag. När jag kommer in på platser så gråter jag i min ande. När jag kommer in i församlingar och ser vad det är för en ande som råder. Där Guds ande skulle råda, råder världens ande. Där Guds ande skulle råda, där råder Isabels ande. Där Guds ande och den heliga ande skulle råda, där råder kontroll och manipulation. Vad har vi med det att göra? Vi som säger att vi är Kristi kropp, vi är troende, vad har vi med det att göra? Ingenting. Släng ut det. Tala olika slags tungomål. Och vi har säkert alla hört berättelser om missionären som åkte iväg liksom och hade varit på en plats och predikat någonstans och börjat tala i tungor. Han liksom började undra, vad är det för tungotal? Det har jag aldrig talat innan. Utan något nytt kom över. Och när mötet är slut så kommer det fram en liten asiatisk tant. Och så säger hon på bruten engelska eller något liknande. Eller så får hon hjälp av tolk. Så han, vet du vad du sa för någonting när du profeterade? Och så kommer en berättelse om vad han talade när han talade i tungor. Och det har vi hört i stå om, och jag tror det är det handlar om. Sen har vi också tolka och att uttyda tungomål. Och den är ju, hör ju ihop med att tala i tungor också. Den som, så att, och nu får ni inte röra ihop det här. Tungotal som du använder när du ber, det är en sak. Det profetiska tungotalet, det är en annan sak. För när vi ber tillsammans här så kan vi tala i tungor. Det är inget farligt. Det måste inte komma en uttydning på det, för det är inte det profetiska tungotalet. Där har kristenheten rört ihop det. Så det har blivit fel. Eftersom jag själv är född och uppvuxen i pingströrelsen så kan jag säga så här. Mest i pingströrelsen faktiskt. Och det är det som är så konstigt på något sätt. Därför att det var till pingströrelsen det kom i början på 1900-talet. Pingströrelsen föddes i Sverige. Pang! Och så börjar man tala i tungor. Och man blir anklagad för att klättra på väggarna och allt möjligt. Och det var ju egentligen samma anklagelse som apostlarna fick på pingstdagen. Eller hur? Man blir anklagad. Sen kommer vi till andra gåvor som också omnämns. Och här har vi, nu har jag inte alla med här, utan jag har bara de som jag liksom tycker är, som jag tyckte var top of the top, som man säger så. Får man lov att säga så? Får man lov att tycka så? Ja, det får man. Administration. En del människor är bara helt fantastiska till att administrera verksamheter. Och missförstår mig inte, om vi går tillbaka till när jag började tala, så talade jag om att vi skulle bygga verksamhet för att kunna ta emot människor. Vi bygger inte verksamhet för verksamhetens skull, utan vi bygger verksamhet för att kunna stoppa in människor i som är nyfrälsta, så att de får den undervisning och kan växa till i församlingen. Därför är det ju så viktigt att du kommer i funktion. För de här kommande här ledarskap. Finns de som är smorda som ledare? Visa barmhärtighet och ge tröst. Hjälpsändningar. Ja, men jag har själv varit med och kört lastbil bort till Baltikum i början på 90-talet. Vi hade en stor container på bilen, körde genom Polen. upp i Litauen och Lettland. Vi var inne i Vitryssland. Vi blev stoppade, vi fick vända om, vi fick inte passera i en gränsövergång. Och vi var sådana arga generaler och allt sånt. Man fick möta. Okay. Så vi fick vända om och köra ett annat håll. Och det tog oss 2 dagar extra. Ja, så kan det vara. Men det var en fantastisk erfarenhet att få göra. En upplevelse. Men så finns det de som inte gör något annat. De lever alltid där. Och de har gett sig till det, så att säga. Finns de som tjänar andra. Vi kallar det också för diakoni. Tjänande. Förmaningens gåva. Och tänk nu inte att du liksom ska springa runt och förmana allt som rör sig. Det har du ingen rättighet till. Det kan jag berätta för dig med detsamma. Men du kan i samtal med människor förmana att gå inte den vägen, utan gå den. Halleluja. Givmildhet. Det finns medlemmar i den här församlingen som har den gåvan. Jag ska inte peka ut er. En gåva. Vissa de är som magneter på grejer. Så bara så har de fullt med grejer omkring sig. Och de får det överallt ifrån. Ja, men tänk dig själv. De bara ställer sig så här, så bara skramlar det till. Så bara står där x antal stolar, bord och högtalare och massor med grejer, datorer. Jag vet inte allt. Både skräp och mer. Alltså, ja, men förstår ni? Skräp kan tolkas. För det är ju mer det att de som inte fattar vad allt det där är, så blir det liksom, ja, men vad mycket skräp de har. Men faktum är att går man in och börjar titta och leta i det där, så är det fantastiska saker som de här människorna har. Och jag vet, jag har ett sånt exempel för några år sedan. Jag skulle ha en skrivbordsskiva. Och jag ville ha ett skrivbord hemma. Så jag ringde till en person som jag liksom tydde mig till och så här. Och så sa han, eller jag frågade, vet du någon som har skrivbord? Så, nah, jag kan kolla. Ge mig en stund, jag hör av mig igen så fort jag vet någonting, sa han. Så vill jag på där. En timme senare ringer han, jag har ett skrivbord till dig. Jaha, vad är det för någonting? Och då hade jag en sån där tanke, jag ville ha en ekskiva, en massiv ekskiva, så tjock. Och stort skulle det vara. Och precis som sån han kom och langades med. Här, sa han, varsågod. Jag orkade knappt bära in den själv bara. Men, alltså, och det är en gåva. Gästvänlighet. Alltså, har du någon gång varit hemma hos människor som bara liksom dyker upp precis allt det godaste? Man kommer in och liksom man bara känner att här vill jag stanna. Här vill jag stanna. Här vill jag vara. Och man sätter sig ner och man får allt serverat. Man liksom bara blir så väl omhändertagen. Det är en gåva. Alla har inte den gåvan. Och vi ska värdera detta, vänner. Och vi måste lära oss att flöda i det. Du har en gåva på ditt liv, Erik. Försumma inte den. Snälla, försumma inte den. Försumma inte den, Erik. Det är massor av människor som behöver den. Det här har vi ju inte för vår egen skull. Vad skulle jag stå här på Rike för min egen skull? Ja, då har jag det bättre hemma i soffan. Då kan jag vara hemma och elda i kaminen och klappa hunden. Ja, men, det är mycket mysigare på ett sätt. Hantverk. Konstnärliga gåvor. Musiker. Men dock inte att förväxla med den levitiska tjänsten. Det är jättestor skillnad på det. Okej? För det finns musiker som inte är leviter, så att säga. En levit ställer sig med gitarren. Och så för han folket inför Guds tron. Där har du leviten. Undervisa. Undervisa andra. Och det, nu är jag inne på den gåvan som behövs. När det kommer in många nyfrälsta. Det kommer att komma. Lyssna på vad jag säger. Väckelsen i Sverige har redan börjat. Och vänta ska du få se när det verkligen bryter loss. Då kommer du att komma in och snabba dig på, säger jag bara. För hinner du inte in innan det börjar så är risken stor att allting bara går förbi dig. Och du kan vara mitt i församlingen och missa rubbet. Se till att du inte är det, min vän. Utan se till liksom att du är med och bara ber dig igenom. Ta de stegen som Guds ord säger att du ska göra. Vandra med Jesus varje dag. Förebedjare. Och där finns också en annan, kopplat till det, en annan gåva. Och det är själavård. Själavård och förbön. En väldigt stark tjänst som sätter människor fria. Men det är också så att ska man gå in i den tjänsten så måste man göra sig fri ifrån det som själv håller dig fast. Är du med? Och det här är bra. Kan jag få ett amen? Ja. Det där var ett dåligt amen och det kom bara från den raden. Tack. Att man ska behöva vara dirigent. Sen kommer vi till en jobbig. Driva ut demoner. Kasta ut demoner. Jag både vill och inte vill ha handuppräckning egentligen på en fråga. Hur många är det som har kastat ut en demon? Kan du räcka upp din hand? Okej. Okay. Alltså. Oj. Jag måste berätta. Vi var på en plats. Och mitt i en sång som Naomi sjöng så manifesterade sig en demon i en kvinna. Och det blev liksom kalabalik kring henne där. Vi kunde inte ta itu med det precis då. Utan vi fick liksom bara binda det i Jesu namn. Så lugnade det sig. Sen i slutet på mötet så kom hon fram för förbön. Och då var det 5 eller 6 stycken som var med och drev ut den här demonen. Kastade ut det. Dagen efter på förmiddagsmötet så var hon tillbaka igen. Och det här var inte i en församling liksom i den bemärkelsen utan det var en plats som samlar Guds folk. Liksom där man åker på möte där lite grann och så. Och mitt i min predikan så börjar det här manifestera sig igen. Du vet, det är alltid så att demoner som har blivit utkastade, de är ledsna, förtvivlade, arga och allt som du bara kan räkna upp i den formen av termer. Så att säga. För de har ju blivit av med sitt hus. De har ingenstans att bo. De har åkt ut i öknen. Så de vill ju tillbaka igen. Va? Så de försökte. Och då fick jag bara näpsa det mitt i min predikan. Sen efteråt, i och med att jag näpste det, så efteråt så kommer kvinnan fram och gråter. Och säger, jag känner mig så förkastad. Ja men vad bra, då kastar vi ut det också, sa Naomi. Och så fick hon bli helt fri. Och den smaken. Den känslan som man får. Den segersötman som man upplever i den stunden. Den är obetalbar. Och det handlar inte egentligen om att den människan har varit dålig. Utan det handlar om att vår fiende, han har svurit inför Guds tron att förstöra skapelsen så mycket han bara hinner och kan innan den här tidsåldern är slut. Och min fråga till dig efter det vi har gått igenom här, vad tänker du göra åt det? Vad tänker vi som Guds församling att göra åt det? Gode Gud, hjälp oss att komma på plats. Hjälp oss att vara i funktion. Hjälp oss att vara skarpa i anden. Smörj oss, fyll oss med din helige ande Jesus. Så vi aldrig mer blir de samma. Så vi inte känner igen oss själva längre. Du vet att nu kommer vi in på lite andra saker. Och nu måste jag ha koll på klockan här. Så vi måste hinna dricka kaffe. Kaffe är gott. Halleluja. Du vet, jag var inne lite grann på det igår när det gäller källor. Var har du dina källor? Var hämtar du information någonstans? Och jag vill bara att du ska tänka efter. Du behöver inte svara. Men tänk efter. Är det en politisk tankegång? Är det feminismen? Är det tvn? Är det idrottsvärlden? Nu menar inte jag att man inte kan titta på tv eller titta på idrott. Det är inte det handlar om. Var har du din källa? Vilken källa hämtar du kraften ifrån? Och det här är så viktigt. Vad gör du när ingen annan ser dig? Du vänder lite så här. Men det brukar du göra. Det är bra. För då är du inte förberedd på det. Vad fyller jag mitt sinne med? Vad är det som mest pockar på? Det kan vara Sverigedemokraterna. För att du tycker att de har en bra ideologi. Så vidare. Och lever du efter det så behöver du komma ut. Du behöver bli frälst. Lever du efter någon partipolitisk ideologi så behöver du bli fri från det. För då har du din källa i någonting som inte har med Guds rike att göra. Och vi läste ett ord igår från Jeremia att mitt folk har begått en dubbel synd. De har gjort brunnar som inte håller vatten. De har övergett den sanna källan. Ordet, bönen, gemenskapen med den helige ande. Nej, låt oss ta oss in i Jesu närhet. Låt oss ta oss in i den heliga andes närhet så vi får elden på våra liv.
Amen.
Eld över ditt liv, syster. Rose machiange steo so manaieka. Det är det handlar om. Komma in i den heliga andes närhet. Det är där det händer. Det är där fördömelsen går. Det är där förkastelsen försvinner. Där släpper djävulen sitt grepp, för där kan inte han vara. Men har vi våra källor utanför Guds rike, så går vi sakta, sakta. Jag ska försöka göra en bild här. Om jag börjar i denna sidan här på mattan. Och jag har mina källor utanför Guds rike. När jag har gått de här 10-12 meterna som här är, så har jag hamnat fel. Jag har hamnat i fel hörna. Jag har hamnat på fel sida. Är ni med? Därför att jag väljer att ha andra källor än källan i Gud. Va? Alla mina källor har jag i dig, Gud. Finns det en sång som heter. Och vi har ett val. Och du ställs inför det valet här i eftermiddag. Ja, men jag är så glad att du ställs inför det valet, förstår du. För det gör att du kan komma rätt. Det gör att du kan komma på plats. Det har funnits en gammal tanke också i pingströrelsen. Och i alla fall där jag växte upp. Och bland de pingstförsamlingarna som jag vistade så man liksom... Och jag träffar fortfarande en del av de människorna och de har fortfarande samma inställning. Och det här har egentligen inte med pingströrelsen i sig att göra, utan det har med att djävulen har lyckats lura Guds församling att göra. Det är det handlar om. Och det är det. Och om du liksom ska 400 mil bort, men du tar ut kursen lite snett. Jag gissar på att du hamnar snett när du är framme. Eller när du är på den breddgraden. Då är du riktigt snett på det. Lite fel. Och du hamnar jättefel. Och det, den här tanken, det är den att... Och det är någon sorts ödmjukhetstanke. Att nej, men inte ska väl jag... Jag som ju inte är någonting... Inte ska väl jag ta emot gåvor från Gud... Inte ska väl jag vara någonting i Guds rike. Jag är ju bara en vanlig syndare. Men sluta. Sluta för Guds skull. Och så menar man att det är ödmjukhet. Nej, det är falsk ödmjukhet, ska jag tala om för dig. Det är jättefalsk ödmjukhet. Gud har lagt en kallelse på ditt liv. Redan i moderlivet. Och grejen är ju den, det har jag gjort på alla de som ännu inte har fattat det. Som är kvar där ute i världen. Redan i moderlivet så la han en kallelse på dem. Erik, jag behöver den gåvan som du har på ditt liv. Lyssna nu på vad jag säger. Jo, absolut, jag behöver det. Det är fler som behöver den gåvan som du har på ditt liv. Jag längtar efter att få se vad Gud har lagt på ditt liv. Jag längtar efter att få se dig flöda i de gåvorna. I den smörjelsen som finns för den gåvan som man har lagt. Och den kallelsen som du har på ditt liv. Redan i moderlivet. Och jag berättade igår. Jag skulle egentligen bara visa den här och tala lite om den igår. För jag hade egentligen ingen klar predikan när jag gick upp här. Ingen som fattade det, tror jag inte. Jag fattar inte det själv heller, tror jag. Men hur lika bra. Det finns sådana nere på ett bord annars i den väggen här ute i kafeterian. Ta en sådan. Där kan du läsa om Naomi